Det här är en frågepodd från politiken.
Idag om decemberöverenskommelsen.
Men det var jag, du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den.
Vi har fått in en fråga till podden. Hej, jag undrar hur mycket av decemberöverenskommelsen som faktiskt genomfördes har försökt hitta men inte lyckats. Hälsningar Ravn Forsne, som är lokal M-politiker från Kungsbacka. Och då vill vi lägga till där att alla partier är välkomna att skicka in frågor till oss.
Ja, det har varit många moderater som
men
har frågat, va?
Det har varit jättemycket, det är supermycket moderater. Jag ska säga 95% är moderater som hör av sig.
De kan inget. Nej. De kan ingenting.
Det måste vara så. Men de kan inte googla. Det är en jättebra fråga som Ravn ställer, men han måste väl mena januariavtalet?
Detta trodde jag också först och skrev det lite till Ravn. Du menar kanske januariavtalet, och då svarade han väldigt snabbt: nej, jag menar decemberöverenskommelsen.
Det där är ju intressant, för man tänker att det var januariavtalet som innehöll en massa saker och att man skulle kunna följa upp det. Medan decemberöverenskommelsen minns man ju nästan inte ens vad den innehöll, förutom att det liksom var en blocköverskridande idé.
Vi som står här tillsammans idag, vi är beredda att ta ansvar för att Sverige ska kunna styras. Jag vill passa på och ta tillfället akt och ge ett erkännande till Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna för konstruktiva samtal som har förts de senaste dagarna. Och beslutet av de samtalen, det är en blocköverskridande överenskommelse som vi kallar för decemberöverenskommelsen.
Det var ju faktiskt 8 år sedan snart.
Det är jubileum.
Eller,
det... Vad är det för
jubileum när det är 8 år?
Det är 2 mandatperioder.
Ja. Det är i alla fall december nu.
Det visar ju i alla fall, här ska jag säga en sak som kommer glädja moderater, men i konsekvensneutralitetens namn kommer jag ändå göra det. När man tänker tillbaka på decemberöverenskommelsen, alltså man kan få uppfattningen om att det är lite jobbigt för regeringen nu. Alla löftesvek och lågt i opinionen och sådär. Men när man tänker tillbaka på decemberöverenskommelsen så har de ju ändå det rätt så lätt nu. Eller när man tänker tillbaka på Reinfeldts avgående ministrar och sådär.
Ja, de hade mer stökiga starter.
Ja, men...
Som jag uppfattade från minnet. Decemberöverenskommelsen innehöll väl...
Att man skulle utesluta SD från politisk makt.
Ja, jag skulle formulera det: största block får regera. Det var väl så man beskrev det i alla fall på den tiden.
Ja, och det var ju Fredrik Reinfeldts idé som han hade lanserat sedan länge egentligen.
Ja, och sen innehöll det ju också någon slags regel eller uppgörelse om att man inte skulle hålla på att bryta ut saker ur budgeten.
Man var ju överens om att en minoritetsregering skulle kunna få igenom sin budget, det vill säga man skulle släppa fram budgeten, man skulle inte rösta på ett sätt som gjorde att oppositionens budget skulle gå igenom.
Sätta parlamentarismen ur spel?
Om man skulle etablera någon slags ny praxis då, där man, på sätt och vis den gamla praxisen. Men som du sa, Torben, så innehöll den ju också att man inte ska bryta ut saker ur budgeten, för det hade ju hänt mandatperioden tidigare, att Socialdemokraterna hade gjort det.
Ja.
Och deras kompispartier. Men... Alltså, om man ska minnas att decemberöverenskommelsen kom ju till efter att Sverigedemokraterna hade då för första gången någonsin röstat på alliansens budget, vilket gjorde att Löfvens budget föll.
Mm.
Då var det ju många som trodde att han skulle avgå. Han var ju helt nytillträdd som statsminister i en SMP-regering med stöd av Vänsterpartiet som han också budgetförhandlade med. Då var det ju många som trodde att han skulle avgå, men det gjorde han ju inte. Istället så aviserade han att han skulle utlysa extraval.
Just det.
Och allt det här var ju liksom unikt och historiskt och galet i sin tid. Extraval var ju ingenting man hade hört talas om sedan 50-talet typ.
Nej, och förlorar en regering sina viktigaste propositioner, och där får man ju räkna budgeten, så har den inget stöd och ska avgå. Det var ju en oskriven grundregel i parlamentarismen sedan 100 år tillbaka.
Och formellt kunde han inte utlysa extraval eftersom det hade gått för kort tid sedan valet. Så därför så sa han på en pressträff: jag kommer att utlysa extraval när det väl då går. Och sen blev det typ Nobelfest och partierna började prata med varandra på dansgolvet och var så här, du vill väl inte extra val? Jag vill inte extra val. Ska vi hitta på annat?
Ska vi dansa bort det här problemet?
Och då kommer jag överens om de här två sakerna, men visst innehöll det också skrivningar om att det är bra med fortsatta blocköverskridande uppgörelser på områden som pensioner, energi och försvar.
Precis, man pekade ju ut att man ville se fortsatta överenskommelser på områden som klassiskt i svensk politik hade haft breda uppgörelser. Detta var ju innan partierna började hoppa av de breda överenskommelserna.
Ja, det är ju en sån, hela dö är ju någon slags, nu cementerar vi mitten. Så att, alltså, the center cannot hold begreppet. Att vi ser till att det inte någonsin kommer hända. Det är ju grundidén.
Men det fanns ju partiet, Miljöpartiet till exempel, ville ju väldigt gärna att man skulle ha in mycket mer sakpolitik i decemberöverenskommelsen. Det också skulle vara en sakpolitisk överenskommelse. Men det var väl framförallt de borgerliga partierna emot. Och då bestämde man sig istället för att peka ut de här områdena där man ville se fortsatta blocköverskridande stora överenskommelser. Men det var ju, det tolkades ju inte så. Alltså på något sätt liksom reaktionerna i partierna, framförallt de borgerliga partierna, var ju inte, eller framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna, var ju inte liksom det här härliga som du säger, utan de kände ju så här, det finns en borgerlig majoritet i riksdagen, vår budget har gått igenom och nu säger ni, vi ska inte regera.
Ja, till en början så såg de ju inte så kritiskt på det, men det gjorde de ju efterhand och kanske bland annat för att deras väljare blev surare och surare, eller delar av deras väljarkår åtminstone.
Så frågan som borde ställas. Det är en fråga.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi var ju alla på det här när Anna Kinberg Batra valdes till partiledare i Solna. Vi hade med oss en liten bebis. Du var där, Henrik, jag minns det. Och då var det ju någon som gick upp. Vem var det som gick upp på scen? Och sa, vi måste prata med elefanten i rummet.
Jo, det var ju Henry Stenson. Östgöten, näringslivsprofilen, och då var han väl ordförande i Stockholm för Moderaterna. Han gick ju upp och sa, vi måste prata om den här decemberöverenskommelsen. Och om det liksom var förankrat hos den nyvalde partiordföranden Anna Kinberg Batra, eller om det var tvärtom något hon absolut inte ville att någon skulle säga, det tror jag inte är utrett än idag riktigt.
Men enligt, mycket googling här i realtid, men enligt Dagens Opinion så var det så här att Katarina Elmsäter-Svärd satt ordförande för stämman. Många trodde ju att hon kanske skulle ha blivit.
Ja, och många trodde ju att Henry Stenson arbetade för att hon skulle bli partiordförande.
Hon öppnade stämman med att i förbigående nämna att den nya partiledningen kommer att bjuda in till samtal, även om en viss överenskommelse. Och det Henry Stenson gjorde var att ställa sig upp och tacka för att elefanten i rummet får diskuteras.
Det låter inte som man hade stämt av det där med Anna Kinberg Batra.
Det tror jag inte.
En process startades att decemberöverenskommelsen skulle falla helt enkelt, även inom Moderaterna.
Ja, det fanns ju en sån rörelse, men det var ju
KD.
Det var ju Sara Skyttedal som har ju den här fantastiska egenheten som politiker, att ingen hör av henne, ingen vet vad hon gör. Och sen gör hon en eller grej om året, eller vartannat år till och med, jag tror det är den frekvensen egentligen, som blir helt avgörande. Och den här var ju det. Tvingade tyckte ju den i det partiet också nya ordföranden Ebba Busch, eller hon ville ju liksom inte supporta detta. Men där var det nog avstämt, har väl historien slagit fast. Men hon lyckades ju på en KD-stämma helt enkelt få igenom ett nej till den här överenskommelsen. Och det är från det ett av de partier som absolut hade drivit på det där hårdast från början. Och så sköt hon sin champagnekork i salen.
Och det var ju mycket som var så här, det här är en, jag minns att folk var så otroligt upprörda över det där, alltså ganska brett, liksom kulturmänniskor, folk man uppfattar som klassiska liberaler och så här, som bara, det här är en bilden av domedagen typ, nu är, går det ut för all politik.
Ja, man ansåg det var lite ansvarslöst väl. Från kritiker.
Och osmakligt med den där champagnen. Men Skyttedal har ju sen berättat att olika personer budade hem jättedyr champagne till henne.
Men det var kanske inte Alf Svensson.
Men jag känner att vi har tappat bort.
Alltså, det finns en, som gjorde det.
Finns en fråga här som vi inte förhåller oss till.
Jag har länge tänkt att vi ska tillbaka till den, men sen drog ni iväg oss. Jag skyller bara på er.
Memory lane.
Nåväl. Det fanns alltså tre saker i den här uppgörelsen. Mm. Största block för att göra, man ska inte bryta ut saker i budgeten, vi ska fortsätta komma överens gemensamt om pensioner, energi och försvar. I vilken grad har det här hållit? Då får man ju säga, ja, största block för att göra, fast det hänger inte alls ihop med att SD inte ska få med längre, så den där gäller ju överhuvudtaget inte. Inte bryta ut saker i budgeten så att regeringen får igenom sin budget, alltså det är ju också fullständig history.
Men man fick ju igenom, alltså våren efter, då fick ju, alltså innan decemberöverenskommelsen föll, då fick ju regeringen igenom sin budget, då gjorde de ju jättemycket ändringar.
Ja, då kan du,
det var den största liksom vårändringsbudget någonsin typ.
Då kan man ju säga att det där faktiskt genomfördes, men det var ju som en historisk parentes. Och sen är det ju den här mest intressanta punkten, det med det sakpolitiska innehållet. Pensioner, energi och försvar. Mm. Försvar kanske inte lika mycket som pensioner och energi, men den här valrörelsen var ju en strid om just de frågorna, där Socialdemokraterna valde att nu ska vi ta stor strid om pensionerna, understödda av Vänsterpartiet, eller Vänsterpartiet ville samma sak. Och Moderaterna, understödda av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, ville ta en stor strid om energin. Alltså här fanns det ju absolut ingen tillstymmelse till vi ska ha en långsiktig bred överenskommelse som ger trygga villkor för folk och företag.
Även i valrörelsen 18 drev ju Socialdemokraterna pensionsfrågan ganska mycket. Och
Kristdemokraterna drev energi.
Moderaterna hade ju tappat mycket väljare på pensionsfrågan. Men det är också så här, det finns ju fortfarande en pensionsgrupp, men den sitter ju varken SD, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet med i.
Men de fick ju sitta med ett tag. När de satt med i regeringen.
MP, ja. Och sen fick de inte vara med efter att de avgick. Så åkte de ut i pensionsgruppen. Trots de ville gärna vara med, men de fick inte. Och i regeringsförklaringen så sa ju Ulf Kristersson att det skulle bildas något slags nytt forum för pensionssamtal. Kommer inte ihåg exakt hur han formulerade det. Men det har man ju inte sett någonting av hittills.
Nej, och man får väl också säga att Ulf Kristersson har under sin partiledartid inte varit kanske den främsta ambassadören för blocköverskridande uppgörelser. Hans partiledartid har ju snarare präglat av att hans parti och några andra har lämnat ett antal uppgörelser eller hoppat av diskussioner kring sånt. Han har ju sökt
gängsamtal
striden.
Gängsamtal och energiöverenskommelser.
Ja, det där är ju en politisk avvägning. Ska man söka konflikten för att opinionsbildningsvägen vinna mark och få en bättre deal i framtiden? Det känns den verkligen, har ju han valt hela tiden.
Det känns verkligen som att Henrik har dragit efter andan här ett antal gånger.
Jag tänkte bara säga att jag passade på också att ställa frågan till en av författarna bakom förhandla eller dö decemberöverenskommelsen och svensk demokrati i förändring. Jonas Hinfors, som en statsvetare som skrev den här boken, den hann väl inte ens bli färdig innan decemberöverenskommelsen hade fallit, men de genomförde i alla fall det här projektet. Jag frågade honom så här: vad skulle du säga? Blev det någonting bestående? Och han sa, nej men i princip, alltså det var väl vårbudgeten 2015 det enda som genomfördes. Men att L och C ända fram till valet 2018 agerade så att de ett inte fällde regeringen, två så att regeringens budgetar klarade sig. Så på ett sätt att C och L liksom ändå höll fast vid det hela.
Ja, man får väl egentligen säga att Moderaterna fram till valet 2018 också i det tysta hedrade den här överenskommelsen genom att faktiskt inte ta några riktiga initiativ som pushade Löfven-regeringen ner i förfallet fullständigt.
Man hade ju kunnat försöka fälla regeringen till ja. Exempel. Det gjorde man inte. Och budgetmässigt la man ju då egna... Alltså, det var ju också det att allianspartierna inte la gemensamma budgetar och därför fick regeringen igenom sin budget. Det var ju det som Anna Kinberg Batra föreslog 2017 när hon... Minns ni det som var början till hennes fall egentligen? När hon sa att nu ska vi börja samtala med SD. Då ville hon ju också att man skulle lägga en gemensam budget.
Mm.
Och det blev ju både Annie Lööf och Jan Björklund väldigt upprörda över. Det var det där hon smsade kvällen före och berättade det här. Och sen stört dök ju Moderaterna i opinionen efter det.
Mm. Och så plötsligt fick vi nya block och nu är det då största block som regerar.
Ja, och det intressanta tänker jag på lite längre sikt med det där är ju... Alltså det som visade sig under den mandatperioden, framförallt för ett par högerpartier, var ju... Det här kostar verkligen på opinionsmässigt i den politiska miljö vi har idag. Där väljarna tänker eller agerar på ett visst sätt med sociala medier, med Sverigedemokraterna eller vilka förklaringar ni nu vill. Men där det liksom finns ett riktigt jobbigt pris för idén om blocköverskridande uppgörelser.
Man
och då är ju frågan när någonsin... blir det ny högkonjunktur för den där tanken
fast
egentligen?
Fast försvaret är ju undantaget och där sitter ju också alla partier med i försvarsberedningen till exempel. Alltså det är ju det som har varit det stora problemet för pensionsgruppen förutom att Socialdemokraterna liksom hela tiden har tagit konflikt tycker de andra i den frågan utanför gruppen. Så är det ju att både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har ju haft en otroligt gynnsam position när de har kunnat stå utanför och bara skälla. Och det har ju blivit problem för de andra partierna.
Men vet du, senast det var riktigt bråk om försvaret?
Säg inte Borgårdstalet.
Nej, det var 1990-talet. Och vet ni vem som var...
Hur definierar du riktigt bråk?
Riktigt bråk definierades som att Moderaterna i flera tillfällen lämnade försvarsberedningen i protest. Och vet ni vem som var försvarspolitisk talesperson då? Henrik Landerholm. Som nu är nationell säkerhetsrådgivare. Ulf Kristerssons främsta medarbetare när det kommer till säkerhetspolitik, inkluderat försvar.
Alltså vi vill bara säga att de borgerliga partierna också lämnade försvarsberedningen 2019.
Jag vet. Men alltså på 90-talet, han lämnade om och om och om igen.
Det blev ingen vägen-kom-känsla av det.
Han, precis som Ulf Kristersson, så... drog han sig bort från idéer om blocköverskridande, sökte konflikt i offentligheten för att bilda opinion för Moderaternas sak. Alltså, det jag säger här, eller antyder, är det så säkert att den här regeringen verkligen kommer vilja och lyckas att få med oppositionen på sin försvarspolitik?
Folkpartiet lämnade också 2015.
De lämnade på 90-talet också, för de härmade Moderaterna då.
Om vi tittar på det kan vi konstatera att det kostar att isolera partier och även att isolera hus i elkristider.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.